Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Välkommen till ridklubben, här är Gry.
Och här är Rebecka.
I det här avsnittet så kommer vi prata, vi fortsätter på veterinärspåret, det förra avsnittets inslagna veterinärspår.
Exakt.
Då pratade vi med Axel Wallman, men nu så i det här avsnittet så träffar vi tandläkaren och veterinären Tove Särkinen, som vi har poddat med tidigare, men hon kan så mycket saker och är så jäkla trevlig.
Ja, det tycker hon är toppen.
Ja, så vi pratar med henne om nu inför sommaren och betorna och utsläppen. Och alltså sommaråkommor helt enkelt.
Ja, men exakt. Lite allt möjligt. Eksem och klåda och kli och solen.
Och väldigt mycket på det där med krämerna och myggen och insektsbetten.
Ja, exakt.
Så det kommer om en liten stund om du bara hänger kvar i podden. Men nu skulle jag vilja, Rebecka, kan du berätta? Du var ju lite inne på det förra avsnittet. Men vad är det du gör? Vad är det som händer i ditt stallliv?
I mitt stallliv så händer det just nu att jag håller på att ta över en gigantisk verksamhet. Nej, men min mamma har ju haft, tillsammans med Anna-Karin, haft stall och ridskola i 26 år.
Och hur gammal är du?
Jag är 33.
Så du har varit där sedan du var pytteliten?
Exakt, jag är typ, sen vi var 7 tror jag att mamma tog över den här anläggningen. Så det är ju som mitt andra hem, alltså jag hittar överallt. Och då så vill inte mamma och Anna-Karin, de vill börja liksom trappa ner, vilket är förståeligt. De börjar bli äldre liksom, har gjort det här länge. Och då... är det ju liksom, de ska sälja sin anläggning, men de har inte hittat någon köpare som vill ha kvar hästar på den. För vi ligger ju väldigt centralt till, och därför är det ju kanske andra som drar i det lite, som inte vill ha kvar hästar.
Folk som vill köpa marken och anläggningen men gör någonting annat än att ha ridverksamheter.
Exakt, eller det vi har fått veta är att de vill köpa det men inte ha kvar hästarna där. Sen vet vi liksom ingenting mer. Men mamma och Karin värnar ju otroligt mycket för ridskolan och alla våra elever och så det här... känns ju jättejobbigt för dem.
Så de vill hitta en annan köpare som också vill fortsätta driva.
Exakt. Så nu har ju Värmdö kommun tillsatt en tjänst där det är en samordnare. För att Värmdö, de har en ridskola, Värmdö ridklubb, som skulle behöva byggas ut. För de har bara ett litet ridhus.
Men den ligger en halvtimme ännu längre bort från stan.
Exakt. Så vi har ju liksom inte riktigt samma klientel ändå. Men den behöver, alltså de har också jättemycket elever, okej. Så den behöver ju absolut också bli större. Så att de kan ta in mer liksom ridande elever i veckan. Men, och därför känns det också helt obegripligt om vårat stall skulle försvinna.
Ja, men för att om det är kö, om det finns två anläggningar, Värmdö är ganska stort ändå.
Ja.
Så att om det finns två ridanläggningar, då Värmdö kommun äger då den ena.
Ja.
Och den andra är privatägd.
Ja.
Så den som vi är på är privatägd.
Exakt.
Om det är kö på den som kommunen äger,
ja,
och det är kö på den som din mamma och Anna-Karin har,
ja,
då verkar det helt vansinnigt att behöva lägga ner en.
Ja, alltså verkligen. Så den här samordnaren, hon ska... ta in fakta och allt sånt där på båda de här anläggningarna. Och sen ska hon presentera det hon kommer fram till kommunen här i höst.
Vad bra att de gör det, det är väl jättebra.
Jättebra. Alltså bara det är ju positivt, ja, för då förstår de ju också intresset och behovet av att det finns kvar.
Men sen också som vi pratade om det, jag vet inte om vi pratade om det i podden eller om vi pratade om det i stallet, men du pratade med en ponnymamma som har barn som går på ridskolan, som sa att hon har också barn som spelar fotboll. Och så att om det är så att man måste byta, om ens lag måste byta fotbollsplan, det gör inte så mycket.
Nej.
Då kan man byta. Ja, vi ska börja spela på den här planen istället. Okej,
ja,
så flyttar man dit. Men att byta ridskola, det är en helt annan, det är en helt annan sak.
Ja, ja men precis. Och då var mamma och Karin gick ut med i vintras att de skulle lägga ner ridskolan nu till den här sommaren. Och sen stänga ner stallet till 2024. För att det, man kan ju inte bara ching chong sluta liksom, utan man behöver ju
kicka
avveckla.
Ut 80 hästar på en natt.
Man behöver avveckla. Men jag tyckte att det var för sorgligt. Så då sa jag att snälla, kan inte jag få göra det ett år? Och då fick jag göra det. Och det är det jag ska göra nu. Det är lite utmanande såklart. För att det är också på ett år. Det är, jag måste starta ett nytt företag. Det är otroligt mycket. Sen är det ju väldigt enkelt för mig på så sätt att mamma och Karin kommer vara kvar och kunna stötta och hjälpa mig. Och att jag får hyra den verksamheten som redan funkar. Så jag behöver ju inte köpa en helt ny ridskola liksom, och hästar och sånt.
Bara så jag hänger med. Det de sa var att vi kommer behöva stänga av ridskoleverksamheten nu sommaren 2023, men hästarna kan, privathästar och sånt kan stå kvar ett år.
Exakt.
Det var för oss. Men då går du in alltså och arrenderar ridskoleverksamheten.
Ja, eller jag arrenderar hela anläggningen,
yeah,
och hyr liksom ridskoleverksamheten.
Yeah.
Så att jag blir ändå ansvarig för allt. Alltså både privathästar och ridskolan och ridgymnasiet som hyr in sig hos oss.
Hur mycket mer pappersarbete är än vad du trodde?
Nej men alltså, det är alltså mitt huvud, det är alltså en segergröt där uppe av liksom så här, elavtal, arbetsgivarorganisationer, hästar och försäkringar och veterinärer och avtal med privat...
Alltså länsstyrelsen det, kanske ska ha något att säga.
Länsstyrelsen har också, hade 9 månaders väntetid. Jag bara, det går inte.
Nej.
Det är... Jag kan inte lägga ner en ridskola för att ni ska ha väntetid i 9 månader. Det låter ju helt idiotiskt. När det också finns ett tillstånd här.
Ja.
Men det har löst sig.
Oh, bra.
Men det var ju magont där ganska länge. Och så en jordbruksväg. Alltså det är så många grejer. Också så här gödsel.
Vad gör du med det?
Exakt. Ja. Så det är så. Sen som sagt, det är väldigt lyxigt att mamman och Karin har gjort det här. Så att jag frågar dem om allt. Och säger också att ni måste säga till mig vad ni tror att jag har glömt bort.
Ja.
Eller som jag inte vet om. Så det är jättemycket. Men sen tänker jag också att nu försöker jag jobba. Jag jobbar ju kvar på radion till midsommar. Och så försöker jag jobba så mycket som möjligt med stallet. Så jag förbereder mig.
Mm.
Så jag kanske kan vara lite ledig i sommar med barnen.
Men då blir du arbetsledare för alla stallpersonal. Och du blir ansvarig för oss som är privatuppställade där. Och...
Ja.
Vilken boxning, vilket äventyr.
Jag vet, det är jätteläskigt. Men också jättekul. Alltså jag älskar ju det här.
Ja.
Och jag... Så jag tänker så här, jag ska verkligen jobba för hästvälfärden. Det tycker jag känns så viktigt och så kul. Jag tycker det är kul att jobba med hur man kan få hästar att må så bra som möjligt.
Mm.
Och sen så vill jag såklart att min personal ska må bra, älska sitt jobb. För då tror jag att de också, gör de ett bra jobb, då kommer också hästarna trivas.
Mm.
Så det är också mycket sådana där saker som man vill utveckla. Men nu måste jag börja med att starta upp innan jag börjar ut. Det är så mycket man vill
samtidigt. Och så gör det på ett år och så hoppas man då att kommunen kan säga men vi tar över anläggningen, du får fortsätta driva det här.
Det är ju drömscenariot.
Det är drömscenariot.
Men det, så ska man hyra saker av kommunen, då ska det upphandlas och hit och dit. Det finns säkert flera som vill göra det. Men jag tänker, om jag gör det här året jättebra så kanske jag ändå har en chans.
Ja. Och vad händer annars? Du gör det ett år och sen...
Får hitta på någonting annat.
Tillbaka till radio.
Eller hur?
Men vad spännande.
Ja, nej, men det känns jättekul. Väldigt utmanande. Lite läskigt såklart.
Ja.
Men också jätteroligt. Och jag tänker, det är också så här bra tid i livet nu. Barnen börjar bli lite större och man har ett stort kontaktnät. Och jag har mycket smarta människor runt omkring sig som jag frågar massa saker.
Samverkar man åt ridskolan emellan?
Nej, eller jo, jag var på en så här ridskolechefsträff nu på Ridsportförbundet här i Stockholm. Och då var det många andra ridskolechefer där. Så då pratade vi om allt möjligt. Och det här var jättebra för mig, för då kunde jag ju ställa 1 miljard dumma frågor.
Ja.
Också så härligt att få ett kontaktnät där, att man får en person på en annan ridskola som man kanske kan ringa fråga om det är något som man behöver tips eller råd eller hjälp med.
Gud vad spännande.
Ja, nej, men så det känns jättekul. Ja. Och det var också så intressant möte. Och eftersom att jag är uppvuxen i det här stallet så är det mitt facit. Mm. Alltså det är det jag kan och det jag vet, så det är också nyttigt att vända sig till andra och se hur de gör och hur de jobbar. Och så. Mm. Så det ska bli kul.
Också läskigt, alltså kul, men också läskigt med förändring då i ett stall. Om det har varit på ett sätt och allting har gjorts på ett speciellt sätt i 25 år.
Ja.
Och sen så kommer du på att men nu har jag fått lite inspiration och nu har jag tänkt att jag vill göra det på mitt sätt.
Ja.
Att all förändring är ju jobbig. Sen så blir det ju bra oftast efter ett tag. Jag vet med här på radion, vi sitter på radion nu.
Ja.
På radion också när man säger nu gör vi en omorganisation eller nu gör vi om. Alltså, det är jättebökigt.
Exakt.
Och kan vara irriterande. Men man vet att det är för att det ska bli bättre.
Exakt.
Men det är svårt.
Det är jättesvårt. Och det jag förstår att jag kommer inte kunna göra alla människor nöjda. Så är det ju. Men jag tänker att om jag har en bra vision av vad slutmålet är.
Ja.
Då tänker jag att då måste jag tro på den. Och sen kommer jag absolut också göra fel på vägen. Men det ingår ju lite när man ska utveckla saker. Tror jag. Så jag försöker kommunicera så mycket jag kan. Men det är också svårt.
Ja.
Men jag tänker att jag måste också tro på mig själv.
Ja,
och sen är det vissa som inte kommer tro på mig och då får det vara så.
Mm.
För det var. Jag försöker bara tro på min vision och min idé och sen så försöka gå på det spåret. För annars ska man lyssna lite på alla hela tiden. Då börjar man vela och så tänker man, men tänk om ifall att jag gör så där och då har man ju tappat spåret liksom. Mm. Så jag tänker att jag hör mig för, bygger upp min vision och mitt mål och sen kör jag på det.
Det där är det värsta, jobbigaste tycker jag med hästarna överhuvudtaget, att det inte finns ett facit.
Nej, jag vet.
När man frågar någon, jag frågade din mamma ibland om råd i stallet, Milan hade fått en liten rispa på skenbenet.
Ja.
Har gått mot någon taggbusk eller rullat sig mot, jag vet inte.
Nej.
Och så titta på så, och det är alltid så här, kan du komma och titta, hur ska jag göra? Ja, man får ju bestämma vad man tror själv. Nej, jag vill inte bestämma. Säg till mig. Ska det vara ett omslag på det här? Ska det vara öppet? Ska han ridas? Ja. Eller jag ska inte rida. Men ska han ridas eller ska han inte? Du vet, jag vill att det ska finnas en bok.
Ja, en uppslags. Exakt, det hade varit så skönt. Ja. Det gör, alla hästar är så olika och så är människor olika. Och du vet.
Jag vet.
Det är också inte, det är svårt att ta beslut åt någon annan. Mm. Alltså, man kan ju bara säga vad man själv hade gjort om det hade hänt en själv. Och sen är det upp till var och en att bestämma hur man gör med sin egen häst.
Jag har haft värsta broddnojen. Nicky ska tävla på gräs den här veckan.
Ja.
Och det är jättetort ju, för i och med att det är jättevarmt ut så är jättetort. Men de har vattnat gräsbanan, så gräset på banan är väl ganska frodigt, tror jag.
Ja.
Men det är ändå sandigt och torrt, så behöver man broddar eller behöver man inte broddar? Vad ska man ha för broddar? Ska man ha små broddar eller stora broddar? Nu har jag alla storlekar på gräsbroddar som finns. Så visar sig att de som jag köpt, då funkar inte min broddnyckel till dem. Nej. Och så är de ganska runda. Och så vissa gräsbroddar är så stora, jättekonstiga.
Ja.
Och så är det någon som säger bättre bara att ha små isbroddar och ta boots på istället. Mm. Eller ska man köra utan broddar? Ja. Att det funkar lika bra. Jag kan inte ta det beslutet.
Fast det måste du ju göra.
Jag vet.
Det bästa är om man hinner träna på gräs innan, så man vet lite hur hästen är på gräs.
Ja, vi åkte iväg till en terrängbana som är gräs. Men den är då inte vattnad. Där är hon utan broddar och det gick jättegalant.
Ja.
Men bara för att just känna lite på gräs. Exakt. Och hoppa lite och galoppera på gräs. Det var inga problem. Men den är då ovattnad. Så då är den ännu torrare.
Precis.
Så att, ja.
Det är... Men det är skitsvårt liksom. Det är också lite olika hur man är som person. Jag är ju jättenojig att rida på gräs. Så då sitter jag, eller du vet, då blir man ju lite försiktig av sig. Mm. Medan oftast, alltså de flesta hästar jag suttit på är ju liksom, de tycker typ att det är härligare på gräs än på sand. Så ja,
vi får se.
Man får träna lite.
Men apropå det du var inne på, att det är det som du brinner för och tycker är så viktigt, är att hästarna ska må bra.
Ja.
Att de ska ha det bra. Och det är väl lite därför också som vi tycker så mycket om att prata med veterinärer.
Exakt, för där känns det ju som att det är ett stort svart hål som man aldrig kommer fylla med kunskap.
Och alla
man lär sig där saker hela tiden liksom. Ja. Och nu kommer ju alla de här eksemen och klien och solexem och flugor och broms och allt det där.
Och gräs och inte gräs och dygnet runt eller inte.
Exakt.
Så nu så ska ni få höra när vi ställer 1000 frågor till veterinären och tandläkaren. Tove Särken. Sommaren närmar sig och man är rädd för olika åkommor och man vill förbereda sig. Vi sitter med veterinär och tandläkare Tove. Hej!
Hej, vad kul att vara tillbaka.
Ja, men vad roligt att vi får prata med dig igen. Hur är det med dig?
Det är bra. Härligt med lite sommar.
Jättehärligt. Vi ska våra hästar på i stor sommarhage i sommar. Vad ska vi tänka på?
I första hand så, de stora problemen skulle jag säga är insekter och sårskador egentligen. Inte för att det är någon större risk med att gå på bete, men hästarna har en tendens att klanta till det lite mer i beteshagen, för att de ofta går i grupp och det är lite härlig natur och det är lite stickor och stenar och grejer. Och jag vill också vara väldigt noga med att jag tycker att det är helt rätt. De ska gå på bete. Man ska inte vara rädd för det.
Men inte lämna dem, inte titta till dem.
Nej, precis. Det är jätteviktigt att ha en daglig tillsyn och se till att de har friskt vatten. Det ska ju vara av dricksvattenkvalitet för människa. Det är viktigt, för det är en ganska vanlig problematik annars, att många låter hästen dricka ur en sjö till exempel, och då ska man tänka på att det ska vara okej att dricka för dig också.
Mm-hmm. Men räcker det om man byter vatten en gång om dagen?
Ja, i regel. Men man får ju kolla att det är rent, och det är det som är det viktiga, att man går dit och kollar att det finns
friskt. Att man inte bara fyller på nytt vatten i karen utan att man diskar ur jämna mellanrum.
Ja, precis. Att det inte ligger någon liten stackars död fågel där som har trillat i och drunknat.
Nej, precis.
Det händer då och då.
Ja.
Nej, men det är mycket som kan hända på sommaren, men i regel så har ju vi lite mindre att göra på sommaren, tycker jag, som veterinär. Det är inte lika mycket kolik och inte lika mycket egentligen liksom hudinfektioner. Så. Man pratar mycket om mugg och det dyker ju gärna upp för att de kanske går och är lite blöta om benen och sådär, men det är mycket mindre vad det är på vintern i alla fall.
Det känns ju ändå som en ganska naturlig sak för hästar att vara. Ha blöta karleder och blöta kotor. Och att det ska vara ett problem är egentligen lite konstigt, va?
Ja, det är ju lite konstigt, men de ska nog få möjlighet att torka upp. Hästarna är väl egentligen steppdjur, så att de ska inte gå omkring liksom i blöt miljö hela tiden. Det är nog det som ställer till det ibland på betet, att de att de är fuktiga och huden blir lite uppluckrad. Liksom.
Varför blir de oftast, mugg på sina vita ben och inte sina exempel bruna ben?
För att vit hud är känsligare för sol och UV-ljus. Så att den är faktiskt per definition lite känsligare för just hudinfektioner. Och solljuset gör att den blir lite... Ja, men kan, precis som vi kan bli lite, om man är lite som jag, lite så här blek av naturen, så blir jag mera bränd. Ja. Och så är det med hästarna också. Har man en mörk päls?
Om jag har min första skimmel, ska jag i förebyggande syfte tänka på någonting då, eller ska man vänta och se hur han klarar sig i solen?
Ja, nej, skimlarna är faktiskt inte liksom överrepresenterade, utan det är nog de här som har vita fötter och vita ben.
Ja, jag hade en här som hade jättestor lykta. Ja. Som var väldigt vit över mulen. Ja. Den brände sig ju jättelätt i ansiktet. Så där fick jag ha på så här tjockt lager med solkräm.
Mm. Och mulen är ju mycket känsligare än till exempel pannan och nosryggen. De brukar inte få solbränna i pannan, utan det är liksom längre ner där de är mindre behårade.
Ja. Så har jag en lite skäck tunnare också, som är lite på sidan, är hon väldigt vit. Där brukar hon också bli lite. Mm. Hur dåligt är så? Vad ska jag göra? Behöver hon ha täcke på sig? Eller kan man ha på solskydd? Eller hur ska man...
Det är svårt att säga generellt, utan det är från individ till individ. Mm. Är det så att du ser att hon är känslig och lätt blir bränd, då skulle jag nog sätta på ett täcke.
Ett typ flugtäcke, ett sånt här sommartäcke.
Som liksom har lite så UV-skydd. Mm. För att det är svårt med solkräm. Mm. Den ska man ju helst smörja på flera gånger om dagen, och det är ju inte liksom praktiskt. Mm. Så. Men det kan funka på mulen ibland.
Ja. Mm.
Du sa att insekter är ett stort problem.
Ja.
Vad säger du om den här insektssprayen som på baksidan har ett dött träd och en död fisk som ligger på rygg?
Är det den? Ja, just det. Mm. Jag säger att den är väldigt effektiv.
Mm. Men man ska inte använda den mer än vad det står på? För att...
Nej, man ska ju självklart följa tillverkarens rekommendationer. Det är jätteviktigt. Så står hästarna vid en vattentäkt till exempel och går ner och badar i en sjö som man tar dricksvatten ifrån, eller där det finns...
Vad är det för drömhagar?
Ja, men jag bor ju vid liksom värsta badstranden, och våra hästar får minst gå ner och bada. Det finns de som har det så. Ja. Nej, men alltså, man ska ju tänka, det är precis som med hundar. Att har man ett visst insektsmedel på hundarna, så ska man inte låta dem bada i sjöar där det finns liksom fisk, där man fiskar. Faktiskt.
Men hästarna tar inte skada av att vi sprider?
Nej, inte, det är ingenting som vi känner till, och det är ju utvärtes. De tar inte upp det här medlet i regel. Nej. De flesta insektsmedel som finns till häst är ju bara utvärtesbehandling, så det är mer att det liksom skadar miljön då.
Men om de står och kliar på varandra, kanske att de kan få det i sig, eller?
Ja, fast jag har faktiskt aldrig varit med om att det skulle vara ett problem. Inte ens på föl. Nu är man ju rätt försiktig med små föl. Men jag är ganska hardcore, för att jag tycker att det är ett större problem att hästarna får panik av bromsen. Så jag lägger gärna på insektsmedel som är mildare då. Men, och jag har aldrig sett att fölen har något besvär av det.
Nej.
Alltså jag lägger på mammorna.
För det finns ju andra som inte är så hårda som den vi pratar om, som man kan
absolut
ha varje dag.
Absolut. Ja, och sen kanske det bästa egentligen, om det funkar, det är att ha ett riktigt bra eksemtäcke av god kvalitet. För har man hästar som har allergi, till exempel knottallergi, som är en vanlig sjukdom på bland annat islandshästar, och väldigt svår sjukdom, där är det superviktigt att använda täckande täcke, och då gäller det att ha ett liksom av hög kvalitet med finmaskigt nät.
Så kom ihåg när vi hade hästarna på bete i Luleå. De var ju så mygg och knottätna på bringan, så att de var så här skorpiga nästan och stod och kliade sig mot allt de såg. Det hade ju jättemycket.
Ja. Mm. Men vi har en ponny på ridskolan. Hon får väldigt mycket eksem på sommaren. Jag kan inte säga varför, om det är solen eller om det är insekter eller så här. Men det finns ju något shampoo man kan
Tvätta finns
dem med, eller?
Ja, absolut. Det finns väldigt mycket olika bra schampon och lokalvårdande produkter nu. Så det tycker jag man ska ta upp med sin veterinär. Om man har en häst som har känslig hud och kliar sig mycket, så be om hjälp. Ta upp det med veterinären och lägg upp en behandlingsplan för just den här hästen. För det finns massor av bra schampon och sprayer och mjukgörande krämer som man kan använda, och hästarna blir hjälpta av det. Men det är oftast inte bara en sak som hjälper dem, utan man får ha flera. Alltså man får ha en hel plan. Man kanske har täcket på, man kanske tar in dem när det är som värst, insekter på kvällen, i skymningen och gryningen. Man smörjer in och olja i mankam och svansrot. Och ibland till och med finns det receptbelagda preparat som man kan använda, kortison och så. Ja. Men det finns verkligen, det finns hjälp för de här hästarna, men man får titta på från fall till fall.
Ja, och prova sig fram kanske.
Ja, prova sig fram. Liksom. Det finns jättefina klådstillande schampon. Oftast är de faktiskt skapade för hundar, men vi använder det väldigt mycket på häst. För på hund är ju, har det liksom utvecklingen gått väldigt mycket framåt när det gäller vård av allergiska hundar och klådiga hundar. Ja. Och man kan använda samma preparat i regel på häst.
Och då behöver man täcka inomhus också? För det finns knott och insekter inne, eller tycker du att man kan prova att täcka av inne? Eller
man brukar oftast gå att täcka av inne, men det beror ju på vad man har för typ av stall.
Ja.
Men är det liksom skuggigt och svalt, då brukar inte knotten trivas där inne. Så att oftast så kan de stå utan inomhus.
Ja. Om man är nervös, om man ska släppa ut hästen i gräshagen, han har gått i vinterhagen då fram tills nu, och är orolig för fång eller att de ska få bli dåliga i magen, eller vad har du för rekommendationer där?
Jo, men jag tycker man ska vänja in dem på gräs lugnt och sakta. Man kan börja med att gå och beta dem för hand någon timme om dagen, och sen när man har en mindre hage där man kan dela av så att de kan få äta liksom lite mera gräs för varje dag. Det är det allra bästa. Sen vet jag att det är många gör inte det, och det funkar ofta bra ändå att släppa dem. Och de kanske inte mår så dåligt av att ha lite ris i mage ett par dagar. För det är trots allt naturligt att äta gräs. Men som jag sa, det är inte särskilt vanligt med kolik. Eller det kanske jag inte ens sa, men nu säger jag det. På sommarbetet så är det inte särskilt vanligt med kolik. För att de äter ju på ett optimalt sätt i beteshagen.
Det är den övergången från hö och om man får kraftfoder till gräs, att den kan vara lite jobbig för dem. Det kan de
fast nästan värre sen när de ska hem.
Alltså när det gäller kolikrisken, precis.
För det oftast är det då kanske att de har gått på betor och varit härligt, så tar man hem dem och så är det liksom pangomensilage.
Exakt.
Eller hö.
På fasta tider. Och...
Exakt. Ja, det kan vara svårare då. Men som fång, för att minska risken för fång, så är det just det här att beta in dem sakta men säkert. Mm. Par timmar. Liksom. Och jag tycker nästan man kan överdriva. Har man en häst som har en ökad risk för fång, till exempel en överviktig, lite äldre ponny, då ska man vara extra noga med att liksom bara arbeta först en timme och sen två timmar och sen tre timmar.
Om man har en överviktig, lite äldre ponny som har fång, så har de haft fång, har fång. De har ju alltid då fång, eller hur? De kan inte bli friska från det. Utan...
Fången i sig blir de friska ifrån. Fång är egentligen bara benämningen av det som gör ont i hoven.
Ja.
Men bakgrunden till varför de får fång är ofta EMS, kvint metabolt syndrom, som ofta visar sig som övervikt och de här klassiska fettnacke och en viss typ av utseende på häst egentligen, och som har väldigt lätt att bli tjocka. Och de har ju ett problem med sin insulinreglering. Och har man en sån häst så har den alltid risk att få fång. Så den kanske aldrig kommer kunna gå på bete.
Nej.
Tyvärr.
Varför får de ont i fötterna av att äta gräs?
Det är ju en inre...
Det är jättekonstigt.
Ja, det är för oss alla ett mysterium, höll jag på att säga. Och en stor sorg. Jag tycker att det är otroligt sorgligt att många hästar inte får det privilegiet att gå på bete faktiskt. Men bakgrunden till det är en ganska lång historia.
Okay.
Men det blir ju som en form av förgiftning som skadar de små blodkärlen i hoven och gör att vävnaden dör. Och går det riktigt, riktigt långt så kan ju hovkapseln lossna. Men det är ovanligt.
Oh. Yeah. Men kan man ha en sån på en liksom, vad ska jag säga, vinterhage som är lite kuperad och finns lite gräs i? Eller är det oftast big no-no, inget gräs överhuvudtaget?
Nej, men det brukar kunna gå och hitta något mellanting. Men som du säger, kanske en grusad hage eller en skogshage där det inte växer något bete av god kvalitet.
Men det kan sticka upp lite gräs här och var?
Ja, det brukar kunna funka. Och sen är det viktigt att om man håller hästen slank och motionerar den, det är precis som människor som har typ 2-diabetes och insulin. Om man motionerar ordentligt och håller sig, liksom har goda vanor, då kan de klara det ofta. Så det handlar ju ofta om det. Problemet är att de här hästarna kanske är svåra att motionera om de är, har lite ont i fötterna. Det blir som en ond cirkel.
Ja, exakt. Och det här första gräset på sommaren då, som folk pratar om, att det är så himla kraftigt, så att det är minsann inte bra för hästarna att äta. Är det bara snickersnack eller finns det något i det?
Alltså det är oftast det att hästarna inte är riktigt vana att äta gräs, och så kommer de ut och föräter sig lite grann. Mm. Så att just gräskvaliteten är nog inte värre än annars, men det är att det är liksom en kombination av att det är väldigt, det kan vara hög sockerhalt i det och det kan vara väldigt sprött, och de kan försöka få i sig väldigt mycket på en gång, och då kan det bli den här reaktionen.
De är sen, bra sugna på att äta, ja, första gräset.
Verkligen, vilket man förstår. Ja, jag tycker det finns inget bättre än att släppa hästarna på bete. Nej. Jag kan sitta varje dag och njuta i hagen nu, eller jag gör det.
Om man har hästar som är lite rinniga ögonen nu då under sommaren, varför blir det så och hur farligt är det? Borde jag sätta på något eller kan...
I första hand så tycker jag man ska sätta på en flughuva. Uh-huh. Och så hålla rent. Tvätta och kolla så att det inte kommer någon liksom gul kladdigt var eller så. Det är jätteviktigt att kolla att hästen inte har ont. Mm. Och hur ser man då att hästen har ont? Jo, den kniper med ögonen. Och kliar.
Ja, kisar,
ja, kisar och vill inte riktigt titta. Och liksom skyggar undan kanske för ljus och så. Då ska man be en veterinär titta.
Ja. Men om den bara rinner lite vanlig, ja, lite ögonvätska, eller vad man ska säga. Mm.
Då är det nog en irritation. Och det kan vara både ljus och vind och lite partiklar, som lite pollen och sånt. Det kan vara helt ofarligt och behöver inte betyda någonting.
Nej. Men den sån skulle du ändå sätta på en flughuva?
Ja,
för att den,
jag tycker det. För att det betyder ju att det är en liten irritation i ögat. Det är därför det rinner. Så att en flughuva på och torka rent.
Ja. Och de hästarna som vi eksemtäcker på, det är ingen fara för dem att täcket blir blött och att det torr, alltså att de täcker på sig jämnt.
Ofta så brukar de täckena vara av den kvaliteten att det faktiskt funkar, att de torkar väldigt fort.
Ja.
Men jag brukar ändå säga att ta in hästen en gång om dagen, ta av täcket och kolla, liksom, det måste man ju ändå göra. Att det inte skaver någonstans eller att det blir lite fuktigt och varmt, för självklart kan ju de också få, ja, men som liksom fukteksem om det blir för mycket.
Ja, men precis.
Men de här fina, riktigt högkvalitativa täckena tycker jag funkar förvånansvärt bra.
Ja.
Även om de verkligen ser ut som små, jag vet inte, Teletubbies.
Man tycker synd om de som behöver stå med täcken. Man vill att de ska få vara nakna och göra sin hästgrej.
Men det är ännu värre när de får eksem eller knottutslag. Och, alltså den där ponny som fick jättemycket eksem förra sommaren, det är först nu hon typ har blivit riktigt bra.
Ja.
Så det tar så lång tid att få ordning på hårremmen när de väl har kliat av sig den och sånt.
Ja, det är faktiskt en rätt otäck sjukdom, just den här knottallergin. Jag tycker att det är ett stort lidande för hästarna.
Ja.
Man ska ta det på allvar, verkligen.
Fästingar och så då? Hur farligt är det med fästingar för hästar? Och finns det borrelia på häst? Och...
Alltså borrelia är lite omtvistat, men det är ingenting som vi ser i Sverige orsaka sjukdom hos häst.
Nej.
Däremot så finns ju anaplasma som är förkallad för Ehrlichia. Den kan orsaka sjukdom på häst och de kan få hög feber, de kan bli lite vingliga och sluta äta. Oftast är det ganska snabbt övergående, men ibland måste man antibiotikabehandla dem. Så att jag tycker att man ska kolla och plocka fästingar, sen vet jag ju att det är inte så lätt. Och kolla det varje dag. Men man ska försöka.
Ja.
Det är ganska ovanligt ändå att de blir sjuka.
Ja. Och varför ger man inte fästingmedel till hästarna som man ger till hundarna?
Det finns inte riktigt samma, tyvärr.
Varför inte det?
Ja, det är väl lite annorlunda kroppar skulle jag säga. De är lite större.
Jo, men jag tänker
att man kan ju använda...
att man ska ge samma, men att det inte finns hästfästingmedel.
Det kommer säkert. Det skulle jag gissa. Men det finns ju, alltså man kan ju använda vissa typer som man använder på hund. Det är bara att det blir så hiskeligt dyrt att hälla på 20 pipetter på en häst. På shetlandsponny funkar det.
Jag måste ta TB-sprutan. Varför glömmer jag det här hela tiden?
Ja, det måste du verkligen göra.
Det måste du verkligen göra. Där snackar vi en farlig sjukdom.
Ja.
Som dock inte drabbar häst.
Nej, men om min häst får feber på betet, kan jag låta den vara kvar på betet då, eller borde jag ta hem den, eller hur?
Nej, jag tycker man ska ta hem. Det beror ju på vad man är, såklart. Ibland kan man ju ta ut en veterinär till betet och veterinären kan ställa diagnos där. Men oftast behöver man ju ta in hästen så att man kan se vart det bär och behandla det som eventuellt behöver behandlas. Så man ska ju alltid liksom ha det som en backup-plan. Att händer det något så måste hästen kunna tas in på stall.
Ställas upp.
sist jag var här och kollade tänderna på våran ponny, då pratade du inte våran ponnys tänder, de var jättefina, men du pratade generellt om att det finns mask i tänderna på en del hästar. Det är typ det äckligaste jag har hört. Hur upptäcker man det själv som hästägare?
Du ser det ju, det är ju styngflugan som lägger ägg på hästens, oftast på frambenen.
Ja, precis. Liksom.
Och så slickar hästen i sig det och sen så får den i små larver som bor i munslemhinnan mellan tänderna under en period. Och sen åker de vidare ner till magen och sen åker de vidare i systemet. De är ofarliga. Det är inte så att det är ett jättestort problem. Men då och då ser man hästar som faktiskt har besvär om dem. Men det är en ganska kort period de bor i munnen, tack och lov. Så att jag tycker, var noga med att skrapa bort de här äggen.
Om man ser gula pluppar på ofta frambenen, så är det.
Ja. Och de kan sitta lite överallt, på halsen och på där de slickar sig och kliar sig eller slickar och kliar varann. Så att ibland sitter de uppe vid manken där de står och kliar varandra.
Och då är den där lilla kniven som finns i hästaffären
som ska skära bort med, eller? Läskig. Men ja, precis. Den får inte vara för vass.
Bara du får bort dem.
Ja, det är väldigt svårt.
Lilla kniven eller den här ryktstenen, eller vadå? Vad ska man
använda? Ryktsten kan nog vara bra. Ja, men det är nog bra med en sån här liten kniv som är lite slö. Den får inte vara för vass bara. Jag brukar vara så hardcore.
Är de inte så många, då brukar jag...
Jag med, eller klippa bort dem ibland. Exakt. Till och med. Jag orkar inte stå där och skrapa. Jag tar en sax och bara klick, klick, klick. Hästarna får lite fula.
Det är så otrevligt.
För det där kan ju bli hovarna också, att det blir...
Ja, du hade hört om maskar. Någon som hade hovarna full med mask.
Ja, men det var någon
det är
jag var inne på kliniken någon gång.
Jaha.
Det var någon hovslagare som visade när jag var inne. Då var det en massa masker i strålen typ.
Oh, det måste ha varit fluglarver. Det är ju riktigt äckligt. Nej, usch.
Jag tycker annat. Inte att det är så äckligt om det larver i hela tungan.
Nej, det är så normalt för mig. Åh, äckligt.
Ja, så kul.
Och sen då när vi ska ta in hästarna från betet så småningom. Vi pratade om maten, men vad ska man tänka på då som hästägare?
Ja, men som sagt, för övergången där till att de äter, att de liksom får smyga in på sitt vanliga foder och att de dricker ordentligt, för det är också ett problem tycker jag ibland, att när de kommer in och tycker att det är liksom, de kanske inte dricker tillräckligt, för när de äter gräs då behöver de egentligen inte lika mycket vatten, för det är så mycket vatten i gräset. Så att ibland när
de kommer in... Det är därför de inte dricker så mycket ibland i hagen.
Ja.
För att de liksom får i sig...
Ja. Precis. Så att man ska se till att de dricker ordentligt.
Hur gör man det?
Ja, man kollar att de får i sig vatten. Ja. Och annars får man bjuda i hink. Ja, men de har vattenkopp så brukar jag hänga upp en extra hink. För de föredrar oftast att dricka hink faktiskt. Framförallt när de är vana vid det på betet. Och bara övervakar och ser. För då vet man ju liksom, nu dricker det lite dåligt. Då kanske man ger lite extra mash eller något foder som är lite smakligt och bjuder med extra vatten. Så brukar vi göra här på kliniken när vi har hästar som har liksom genomgått ett långt ingrepp och varit sederad länge, så ger man dem lite mashvatten för att få igång det där.
Om vi tänker att hästarna får ett sår på betet. Flugan är ju gärna i såret och naggar liksom. När borde man sätta på ett bandage? Och när är det ingen fara att flugorna är där? Och har du andra bra tips hur man ska tänka kring liksom sårvård under sommaren?
Svårt. Det beror ju helt på vad det är för typ av sår och var det sitter. Om det går att täcka med någon form av bandage som inte skaver eller liksom riskerar att störa hästen, eller att den, oftast tar de ju av sig bandaget tyvärr. Ja. Men om man kan sätta på ett enklare typ plåster, det finns lite olika varianter nu som är väldigt klistriga till exempel, då tycker jag att det är bra att täcka även mindre sår. Har man större sårskador, då behöver man oftast ta in hästen och vårda den tills det har gett sig. Ja. För det är ett stort problem att de blir infekterade av att insekterna sitter där. Men är det mindre sår som är liksom inte är genom hela huden, då kanske man kan stryka på någon täckande salva och faktiskt spraya insektsmedel över.
Ja.
För det är inte farligt så.
Har du någon sån där bra dunder salva i bakfickan? Som
ja,
du kan
faktiskt. Babysalva. Inotiol. Riktigt fet och kladdig.
Den gulvita. Luktar får, typ.
Ja, precis. Den innehåller ju någon sån här lanolinfett. Men den är ganska bra för att den blir väldigt täckande. Den är extremt kladdig, man blir tokig på den. Men det kan funka.
På sår?
Ja, faktiskt. Inte på djupa sår. Men så små, om man tycker nästan så att det är lite mugg eller ett lite så här skrubbigt sår, då kan man faktiskt använda det.
Ja.
Och sen kan man spraya insektsmedel runt. Sen så tror jag folk kommer reagera på det och tycker att det är lite konstigt att man vågar det. Men det är viktigt att flugorna inte kommer åt.
Nej.
Sen kanske de blir lite retade av insektsmedlet. Men...
hellre det liksom. Mm. Men om man tänker så här, det finns ju mugg, det finns lymfangit och det finns rasp. Vad är det för skillnad och vad, när måste man agera? Kan hästarna ha lite mugg och att det inte är någon fara eller borde man agera direkt?
Hästen kan ha lite mugg. Mugg är egentligen, om man ska skilja på begreppen, så är mugg det som sitter längre ner på benen, i karleden och runt kronleden och runt liksom kotan där. Ja. När det börjar smygas upp på benet kallas det rasp. Jag vet faktiskt inte var de här namnen kommer ifrån. Och lymfangit är ju, det kan vara ett eget tillstånd, ja, som orsakas av ett litet sticksår, eller det kan komma sekundärt till mugg och rasp. Lymfangit är ju en inflammation innanför huden, runt lymfkärlen. Det finns också cellulit som är liksom inflammation i...
De har jag.
Ja. Inte den typen av celluliter. Cellulit. Ja, men det är hästarna kan säkert också ha det. Jag har aldrig sett det. Men inflammation under huden. Och lymfangit, en äkta lymfangit, den kan vara ganska... allvarlig. De brukar, ja, få feber och få väldigt ont.
Vi hade en häst nu i stallet som vi upptäckte på morgonen, ville inte stå på sitt vänster bakben, så hon skakade i hela benet och hade då 39 graders feber. Mm. Så då ringde vi ut veterinären på en gång och då, det är svårt att konstatera alltid, men den misstänkte lymfangit och började behandla mot det. Och nu mår den bättre. Nu står den på alla benen och går liksom.
Mm.
Men det, jag var rädd. Jag bara, gud, den har ju... Den hade ju jätteont.
Ja, och det är det som är... Alltså, man brukar kanske lite slarvigt säga lymfangit så fort hästen är lite tjock i benet. Men det, det är inte lymfangit egentligen. Utan lymfangit per definition, det är ju liksom en inflammation som är ganska besvärlig och smärtsam.
Ja.
Är de svullna i benet bara, då, det behöver kanske inte alltid vara så allvarligt. För är den pigg och glad och feberfri och inte har ont, inte haltar och inte reagerar jättekraftigt när du tar i det.
Nej.
Då kanske det räcker med att hålla rent och tempa varje dag och liksom se till att hästen går bra på benet och så. Men så fort den får väldigt ont eller får feber eller svullnar upp väldigt kraftigt och snabbt, då måste man agera och behandla och, ja, och ta ut en veterinär. Men en lindrig mugg med lite liksom kruster i karleden, nej, det behöver man inte ta ut en veterinär för. Det brukar ofta gå bra att behandla med schampo.
Ja.
Och det finns...
Ska man pilla bort eller ska man inte pilla bort?
Man ska vara försiktig med att pilla bort dem med våld. Man ska lösa upp dem med lite vaselin eller något liksom mjukgörande. Och gärna vaselin som innehåller salicylsyra som liksom är... extra bra på att lösa upp de här lite sega, hårda krusterna.
Ja.
Och sen så tvätta bort dem så försiktigt som möjligt.
Mjukt med varmt vatten och svamp typ. Ja. Fingrarna bara försiktigt.
Hemligheten när det gäller mugg, det är att inte vara för brysk. Och man vill gärna så här, jag vill ha bort de här äckliga krusterna. Och då stör man läkningen. Mm. Så att de behöver komma bort, men man måste vara försiktig och tålmodig.
Ja.
Smörja och tvätta och... liksom
vill man tvätta med hibiskrubb eller är det inget bra?
I regel är det bra, ofta. Men det finns hästar som reagerar på klorhexidin som är den aktiva substansen i hibiskrubb.
Ja.
Och just kanske framförallt när det är lite soligt så kan det vara så att, i alla fall i min erfarenhet, att det kan vara lite vasst med hibiskrubb. Och då är det kanske bättre att använda en väldigt mild oparfumerad tvål.
Med laktacid.
Ja, typ laktacid.
Ja.
Eller något liksom, en riktigt, riktigt snäll tvål som inte har någon parfym i sig. För man vet aldrig vilken häst som ska reagera. I regel, alltså den vanliga behandlingen är ju hibiskrubb eller motsvarande klorhexidin, tvål eller schampo.
Mm.
Men man ska komma ihåg att det är inte alla hästar som följer liksom normen. Vissa reagerar på det.
Ja. Och sen när man har tvättat då och torkat benet, för det är viktigt att man torkar efter man har tvättat, ska man ha på någon kräm eller göra något? Eller?
Det beror lite på. Där tycker jag nog att man ska diskutera med en veterinär om det är så att hästen har väldigt kraftiga förändringar.
Ja.
Men annars kan man prova ibland. Typ medicinsk honung kan vara ett alternativ. Det kan också funka med inhotiolsalvan, ja, som jag pratade om. Sen finns det en salva som heter Microcid som innehåller nästan som variant på klorhexidin som kan vara snäll. Men där får man prova sig fram. Ibland räcker det med bara en mjukgörande kräm för att hålla det mjukt och fint. Och där brukar jag välja de här receptfria män som är... de är avsedda för människor. Jag kanske inte ska säga några produktnamn, men typ Canoderm, Miniderm. Nej, det spelar ingen roll. Nej, men som är såna här för liksom torra armbågar. Ja. De är ju väldigt milda. Ja. Och tycker att det brukar funka väldigt bra på de här hästarna. För att hålla mjukt. Och märker man liksom inom ett par dagar att det går åt fel håll, ja, då kanske man måste ha receptfria eller receptbelagda krämer.
Alltså en Canoderm och Miniderm, det är för eksem och sånt på människor egentligen.
Precis, som man använder ofta på små barn. Ja. Och det funkar jättebra tycker jag. Jag har det på hästarna ibland på mulen också, de här som får lite skorv liksom av nu, framförallt så här års. Jag tror inte att det riktigt är solbränna. Jag tror att det är lite liksom ovana vid att gå på bete.
Skrubbar upp nosen.
Gräset sticks.
Ja, men jag vet inte, jag tror det. Jag smörjer mina hästar lite grann och de tycker det är jättemysigt. Och sen så, om någon vecka är det borta. Ja.
Har du några andra bra sommartips till hästen? Som du upplever är ofta vad vi kommer in till, eller ringer en veterinär.
Som vi hade kunnat,
förekomma kanske.
Nej, det är väl det här med liksom insekts, att reagera snabbt. Om man ser att hästen är väldigt besvärad av insekterna, så när det väl har börjat att bli en klådreaktion, till exempel i manen och svansen, då är det ganska svårt att bryta den. Så egentligen vill man, ja, men som hästar som är allergiska mot knott, då ska man börja täcka dem innan knotten dyker upp. Alltså typ februari nu i Sverige.
Jo, för jag vet att Islands hästar, de är ju väldigt tidiga på att både tvätta och täcka sina hästar. Medan vi gör det ju kanske oftast då när vi märker att de mår dåligt eller kliar sig. Eller...
Mm. Så. Jag har en kompis som har en häst som kliar sig i manen jättemycket. Mm. Alltså kliar och kliar, så alltså, galen. Innan bet, går inte på bet alls. Mm. Utan bara har kli. Vad är det, de här hund... kli-schamporna då, eller?
Mm, de kan funka på den. Det tycker jag man kan prova. Det finns ju som sagt rena klådstillande schampo som innehåller typ havremjöl och väldigt milda. Men det kan också vara så att en sån häst, om den liksom inte, om den inte ger sig, då kanske man ska prova hibiskrubb, för det är lite, har viss antiinflammatorisk effekt. Kan man göra. Och hålla det mjukt, mjukgörande med sådana krämer som vi pratade om, propylenglykol problembaserade
och då masserar man in det i liksom bankammen typ.
Ja. Och olja kan man använda ibland och ibland är det kortison. Det finns kortison på spray som man kan skriva ut som funkar väldigt bra tycker jag för de hästarna, för de ska inte behöva klia sig.
Nej, jag ska hälsa henne det.
Och gör det. Täcker på en sån då, det är inte...
Man kan ju prova, men som sagt, det är inte säkert att det handlar om knott på den. Nej. Om den står
inne.
Nej,
det känns inte som det.
Men det kan vara det. Det kan vara det lilla som den får möta knott liksom i vanliga vinterhagen dagtid. Jag vet aldrig.
Nej, vi får hoppas på en solig, lite blåsig, perfekt lagom blåsig.
Regnig.
Ja. Jo, jag vet. Lite regn på nätterna.
De har förvarnat för en varm sommar. Det skrämmer mig.
Ja, det är mig med. 2018 vill vi inte ha igen.
Lite svettig.
Men... Lite svett, men lite bris och lite regn på nätterna då. Och skadefria hästar får hoppas på.
Ja, mitt bästa tips är ändå låt hästarna få njuta av sommaren och vara ute på beta. Det...
Och de tycker att det gör inget om det regnar på dem. Och
de
fryser inte.
Nej, de brukar trivas. Jag tycker det. Jag tycker att alla hästar ska få komma ut lite på gräs.
Ja. Låt hästarna vara hästar.
Ja, det är mysigt.
Tack snälla för att vi fick träffa dig och prata med dig igen. Det var alltid lika inspirerande och härligt.
Tack själv, det var jättekul att vara tillbaka.
Ska vi gå och smörja hästarna? Ja. Alla krämerna som finns.